Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Men vad har hänt då i världen? Jag vill köra en kort recap. Den ryska ledningen med Vladimir Putin i spetsen vill återupprätta det ryska imperiet, och han har krokat armen i den ryska ortodoxa kyrkan, så nu är Gud med på tåget också. Så nu är det riktigt seriöst. De har i åratal hetsat mot väst i allmänhet, homosexuella i synnerhet och allt annat som inte är, citat, ryskt. Låt mig förklara det här enkelt då, som jag ser problemet. Ukraina har varit tvångsgift med sin alkade våldsamma granne i minst 300 år. Nu har hon köpt loss sin kåk, hon vill skaffa nya vänner, komma igång med livet. 2014 då sniker Ryssland in på baksidan av hennes hus och lägger beslag på marken ner mot sjön. Det här är mitt. Och resten av världen agerar genom att det var, nej men, det där, okej, men gör inte om det där. I februari 2022 bröt sig Ryssland in för att ta över hela kåken, eftersom den egentligen är hans, och han skriker att han ska döda Ukraina, för hon är en jävla hora, hon förtjänar inte att leva, och egentligen älskar hon honom fast hon inte talar om det. Ukraina har kämpat emot, de fick ut honom i ungarnas sovrum, och nu håller hon emot bakom soffan mitt i vardagsrummet ungefär. Hon är blodig och blåslagen, men hon försvarar sig så gott hon kan, och i det läget så är det några grannar som ropar från balkongerna en bit bort att det här, det, ni måste komma överens. Du måste prata med honom. Jag säger, fuck it. Ge tjejen en hagelbrakare. Slut.
Nordöstra Skåne.
Ja.
Det är nära Blekinge.
Ja.
Men det är en gränstrakt mellan Småland, Skåne och Blekinge.
Snapphanebygderna.
Yes.
Ja. Är det vid Visseltofta där?
Inte långt ifrån. Ja. Killeberg kommer jag ifrån.
Min gamla bataljonschef från Libanon bodde i det. Rättare sagt ställföreträdare. Men det var han som jag ansåg var min bataljonschef.
Var bodde han?
I Visseltofta.
Ja. Många
gamla. Christer Weidenmark.
Ring ingen klocka.
Stor, lång månskensbonde. Fenomenalt cool i alla lägen.
Men Visseltofta är lite annan, för de är lite mer åt Hässleholmshållet.
Ja.
Han måste vara äldre än mig. Eller något.
Ja, gud ja. Han är ju i 80-årsåldern nu.
Jaha, då är det ingen jag har koll på.
Vad betyder månskensbonde för någonting?
Att man inte är en riktig bonde.
Man har ett vanligt jobb. Och sen så sköter man gården i månskenet. När man kommer tillbaka från det vanliga jobbet.
Okay, jag tänkte på alkohol, okay. Moonshine.
Nej. Han hade får och sådär tror jag. Men jobbade väldigt hårt. Stor, grov kar. Jag var operations officer i södra Libanon. Och sen så smalde till det hände någonting. Och jag var tvungen att reda ut det där. Och det var ganska komplicerat. Och då kommer han in. Och så sätter han sig bakom mig. Och så läser han 91an Karlsson.
Oh.
Och så börjar skratta han och sådär. Och det han visar då för mig, det är att jag är här om du behöver mig. men jag har fullt förtroende för att du löser det här jobbet. Va?
Ja, ja, ja.
Det är ett jävla intressant ledarskap faktiskt. Han var inte där och petade i någonting, nej, utan han bara satt där. Liksom.
Ja, men det är hur du tolkar det. Vad vill han säga egentligen?
Jag pratade med honom efteråt. Och han sa det var exakt det. Skillnaden mellan dig och mig är att jag noterar vad andra människor gör. Och sen drar en slutsats av det.
Okej.
Var du i tjänst i Libanon?
Ja.
Okej. Okay. Vad var det för konflikt i samband med vilken konflikt?
Vilken... Samma konflikt.
Eller väljer ni inte? Ni bara
nej, jag var i FN.
Okej.
Utan det var...
Civil war.
Det var ju... vi upprätthöll buffertzonen, skulle upprätthålla buffertzonen mellan Israel och... fanns... vad fan heter de? Emal i Tyrus, i Tyr. Och sen började Hezbollah etableras i Klimaltofabergen. Och byggde upp en infrastruktur där. De är ju smart i bollar och välfinansierade som du känner till.
De har bra låtar också.
Ja, musiken ska inte... Men de byggde upp då sjukvård och infrastruktur och lite snabba grejer. Ja. Så att de blev ju den stat som libanesiska staten inte förmodde presentera där i det området.
Men ni kommer inte ihåg, var det under, när var det
inbördeskriget där? Jag var där och sen så gick ju Saddam Hussein in i Kuwait på hösten. Precis när jag var där, jag vaknade på morgonen och hörde det på BBC World Service och förstod att nu blir det mycket att göra.
Men sitter ni mitt emellan i den här, någon demilitariserad zon då? Och,
det gör vi.
Så ni är krockkudde mellan israelerna och...
Ja. Och så hade vi patruller och... Svenska bataljonen var en logistikbataljon, så vi såg till att försörja de andra FN-styrkorna i området. Det var ju oftast de som tog smällen. Men jag var uppe och gick nattpatrull i gränsbergen upp mot Syrien, för att jag är ju infanteriofficer. Och jag ville se hur gör man de här patrullerna på riktigt med skarp utrustning och sådär. Hur organiserar de? Vilka säkerhetsrutiner har de? Hur bär man en handgranat över tid utan att det händer någonting?
Ja.
Så jag var med på några sådana patruller.
Men Mikael, du är väl född och växte upp i Östersund, om jag förstått det hela rätt. Det måste ha varit en oerhört kontrast att växa upp i Östersund med fjäll och... jag vet inte ifall Jens Gaman var född då. För han är väl från Östersund, va?
Ja.
Och sen å andra sidan slängas in i konflikt ner i Mellanöstern. Vad var det som fascinerade dig?
Det var någon.
Det kan man tycka, men som barn växte jag upp i Liberia.
Aha.
Ja, jag bodde där i 2 år. Och jag var väldigt liten, jag var väl 3-4 år när vi kom dit och 6 när jag kom hem, va? Men det präglar ju mig, min barndom, väldigt mycket, för det var så stor skillnad mot Östersund. Och sen har jag ju rest en del också innan.
Liberia.
Vad gör du din förälder där?
Pappa var han lokmekaniker och ansvarade för driften av de här dieselelektriska loken som körde på Malmbanan från Nimbaberget och så ut till kusten, Buchanan, där de lastades på fartyg då, sen järnmalmen kördes iväg sen.
Men det är väl nere i Afrika, Liberia?
Ja. Det är ju landet när amerikanska svarta som kom från slavättningar skulle tillbaka till Afrika och sätta upp sitt eget
och det här,
land.
Och det här gruvföretaget förmodar jag ägs av något västerländskt bolag.
Det var ett konsortium mellan Gränges och Bethlehem Steel Corporation som hette Lamco.
Så det var de svenska kapitalister och de elaka judarna som exploaterade Afrika, sån här kolonialism eller vad de kallade på vänsterkanten.
Vad säger
du? Hur ska
Afrika?
Jag förhålla mig till den utsagan, Chang, tycker du?
Men det kanske finns någonting att Sverige har varit
med. Men är det inte det många på vänster skulle kalla det?
Nej, men det vet jag inte, va? Men jag kan ju säga det att den sittande regimen då, president Tubman, var ju genomkorrumperad. Men det fanns då en fungerande infrastruktur, ett fungerande samhälle med skolor och sjukvård och alla de här sakerna, va? Och sen var det också väldigt klart, man hade gjort beräkningar på när järnmalmen i Nimbaberget skulle ta slut. Så att dealen som jag kommer ihåg det var att Lamco ansvarade för att bygga upp infrastruktur, järnväg, vägar, skolsystem, lite sjukvård och såna där saker. Och sen så skulle det överföras då, så att säga, när järnmalmen var slut och färdig att exploatera. För det var ju ett berg, så man visste ju precis hur mycket som fanns där, hur snabbt det skulle ta att exploatera det. Så skulle ju liberianska staten ta över. Och då rasade ju alltihopa i olika stamkonflikter och så. Därför att i Liberia så tror jag det finns 50 olika språk. Bassa, Kipele, Mandingi.
Hur gammal var du?
Engelska var grundspråket.
När du flyttade därifrån?
Ja, 6.
Så har du något minne?
Ja, gud ja.
Och du har det?
Ja, väldigt starka minnen.
För det enda jag har sett från Liberia, det är från Vice Magazine. Då har de en dokumentär om en av de här stridande faktionerna där.
Kannibalism?
Typ. De har en general som heter General Butt Naked. Så efter att de tar över en by så går han in med bara stövlar och helt naken och så äter han bebisarna. Typ.
Ja.
Mm. Helt
riktigt.
Sjuk. Ja.
De har kannibalism.
Den stranden som jag lekte på, den körde de ner pålar i sanden och så avrättade de folk på den. På den stranden, fick jag höra efteråt. Så. Och en kollega till mig från mitt gamla regemente, han var där med en FN-mission. Och då hade de här stridsfordon 90, CV90-vagnar med svenska flaggan på. Och så patrullerade de och försökte liksom då stabilisera landet. Och då berättade han att vid ett eller ett par tillfällen, då kom det fram äldre män ur byarna i djungeln och grät. Och klappade på vagnen och sa, you're back. När de såg den svenska flaggan.
Shit.
För att för dem, den generationen då, som var unga på 60-talet. Då var ju den här närvarande av svenskarna. Det var Camelot.
Så inte all...
Det var liksom den här gyllene tiden. Va?
Så inte all kolonialism är dålig.
Om du frågade folk i byarna där när General Butt Naked gick in och käkade spädbarn så tyckte de att det kanske fanns en uppsida också med den delen av kolonismen.
Jag såg en dokumentär en gång. Det var någon kines som var i Afrika.
Det måste vara fler än en kines i Afrika.
Ja, men det var en kines.
En av dem.
Kina har ju på sistone gått ganska hårt in i Afrika och köpt
Kina
upp tillgång.
Och Ryssland, ja.
Ja, ja. Oh, ja. Men detta var i början när kineserna började liksom, det var lite nytt för dem.
Mm. Men inte hamnar och grejer de.
Ja, det var all infrastruktur. Mm. Och så ser man kinesen sitter i baksätet på en bil, han ska försöka göra med den lokala hövdingen eller vad det nu var, högdjuret, och han tittar liksom ut och kollar, järnvägen har förfallit och vägarna var på tål och det var det och det och det, och sen så säger han rakt ut till den här afrikanen då att det var så som kunde hända, jag tror det var britterna som hade haft det området. Att, ja, det var ju att britterna stack härifrån, att kolonialismen inte fortsatte. Ni kan ju inte hantera er egen infrastruktur eller något. Ni är ju för dumma för att göra det. Det är ni ska ju ha någon som styr över er, då har ni det mycket bättre. Han var helt så, inget filter.
Sen kinesen. Blev han uppäten.
Nej, då sitter afrikanerna där. Ja, du har nog rätt faktiskt. Det var ju mycket bättre under kolonialismen nu. Det är ju bara förfall. Allting som tar hand om något. Och det var så här, liksom, vänstern och sin världsbild, och sen har du en, man får förmoda, kommunist liksom, för du åker väl inte till Afrika för att göra affär om du inte har staten med i ryggen, förmodar jag, som bara total tvärt om liksom logik på alltihopa. Ja, det tyckte jag var lite kul, det var liksom så här.
Jo, men om vi ska försöka gå in på det då, för det här är ett jättekomplicerat område då. Det som är problemet med det koloniala arvet, som jag ser det, och jag är ju ingen expert på det området, det är ju att kolonialmakterna drog i de här kartgränserna med linjal. Mm. De brydde sig inte om hur de sociala strukturerna såg ut. Alltså vilka, för Afrika har ju haft ett antal väldigt högt utvecklade kungadömen under lång tid, va? Där de har haft sin administration och där de har haft skatteuppbörd och de har liksom haft ett väldigt sofistikerat styrsystem. Och sen kommer kolonialmakterna och bara slå sönder det och dra gränsen rakt genom ett sånt land till exempel. Man drar gränsen rakt genom Västergötland och delar Sverige på mitten. Mm. Och sen så är det då Frankrike som har västra Sverige och engelsmännen som har östra Sverige. Och så pågår det i ett antal hundra år. Och så låter man inte människor utbildas, utan man släpper bara skiten, va? när svenskarna har, i mitt exempel, har skött enkla arbetsuppgifter och det har uppstått olika konflikter mellan de här olika grupperingarna. Och så släpper man skiten och så säger man lycka till. Det är klart att det blir problem. Va? Och sen är frågan, hur lång tid ska det ta att reda ut de här problemen när man har de här staterna? Ska det ta 50 år eller ska det ta 100 år?
Man kanske behöver rita om kartan igen.
Ja, det kanske man behöver göra. Och nu sticker jag ut hakan då, ordentligt. Ta till exempel ett land som Irak. Som jag har en nordlig del som är kurdisk.
Ja.
En central del som är sunnimuslimsk. Och en sydlig del som är shia. Ja. Va? Det är ju inte omöjligt att den bästa lösningen vore att ha tre separata stater som får bygga upp en stabilitet i de här staterna och så småningom utveckla handelsförbindelser med de andra delarna. Men Erdogan skulle ju aldrig acceptera en egen kurdisk stat så nära sin gräns. Va? Och sen är det en massa andra intressenter i Rimla. Men om man fick starta om alltihopa, bota om hela skiten. För våra dödsfiende är ju Danmark. Men ja, så småningom så har ju vi liksom lyckats bygga upp en hyggligt fungerande relation. Och
men är det inte för att de inte har resurser där? Så för oss är det skitsamma. Det är så här, låt dem ha sin lilla... Det är samma med Erdogan. Om det inte fanns gas och fossila bränslen i...
Ja, med Erdogan är det en annan... Områden. Med Erdogan tror jag är en annan sak. För du har... Kurdistan löper ju egentligen över hela delar av Turkiet, norra Irak och in i Iran.
Det är bergen det följer.
Ja.
Och i Syrien också.
Också en ganska gammal kulturbildning. Va? Och det är klart att med de här moderna gränserna så... Vad skulle vi i Sverige säga om man bestämmer att skåningar till exempel är kulturellt närmare danskarna och därför ska...
Jag röstar för.
Ja, jag gjorde förstås.
Jag är snabbt på det.
Men det kommer förmodligen lugna ner sig med inbördeskriget, men det kommer bli riktigt krig. De kommer att kriga mot varandra fortfarande.
Hur då menar du?
Shia mot sunni, de kommer att kriga mot varandra.
Tror du?
Ja, kanske va, men jag har svårt att se. Det är klart att den här lösningen kan man inte dra i FN. Va? Eller det kommer ju inte att flyga alls. Va? Men jag ser det inte som otroligt att det på sikt kommer att liksom morfa till en sån lösning.
Men då skulle södra delen, Basra och där, skulle det tillhöra Iran?
Nej,
då?
Det skulle vara en egen nation. Fast med...
Det blir en pytteliten, det blir ett nytt Kuwait.
Det blir det.
Den södra delen ska ju inte tillhöra Iran. Det är väl den mittersta då?
Nej, södra är Shia.
Södra är Shia.
Södra del, allra längst södra delen.
Irak.
Är inte det sunni?
Nej, sunni är mitten. Mm. Kurderna i norr. För kurderna är väl också muslimer. Men
södra Iran, precis på hörnet, då har vi det här området Ahvaz. Mm. Det är ju, det håller på
det är ett arabiskt område.
Ja, det är arabiskt område. Och de håller på att försöka bryta sig loss. Och gör terrorgrejer och sådär. Mm. Ja, man åker in i fängelse.
Är det Irans Rinkeby eller?
Nej, det är Irans Skåne.
men en sak som jag tänkte på just det här med krig och sådär. För om man tittar på Iran. Där är alltså själva nationen i sig krigslysten och liksom är offensiv. Och så, men folket har ju inget som helst
med intresse. Regimen.
Regimen, ja. Regimen vill kriga, men folket visar ju ingen som helst. Till och med liksom inbördes, det som sker i Iran visar ju ingen större intresse för människorna att gå till väpnat kamp mot...
Jag vet inte om regimen egentligen i Iran vill kriga.
Jag tror det.
Tror du det?
Ja. Kom igen, det har gått nästan 50 år efter att de tog makten. Och de har försökt bygga en egen armé, eller de har en egen armé med flygvapen och robotar och allting. Det är människor och män. Till slut kommer de vilja flexa sina muskler och kamma hem det de har odlat.
Ja, mot USA och
men Israel. Men USA?
Ja,
come on, give me a break.
Jag är heller ingen expert på Iran.
Vi har två experter här.
Vi har två experter här. Så då hissar jag upp en liten en sån här vindstrut och ser vart farsivinden blåser. Men det finns ett annat problem i Iran förutom mullernas regim. Och det är ju revolutionsgardet. Mm. Som är en monumental affärsrörelse som skulle få vilken New York-maffia som helst att bli gröna av avundsjuka. De har ju pengarna, de har ju fingrarna i allt.
Sant.
Och hur, även om nu det skulle bli en folklig revolt, i Iran, säger vi, där man bestämmer sig för att nej, vi vill ha en demokrati och vi vill ha en sekulär stat där religionen är en privat sak. För det tycker jag är avgörande om man ska få en fungerande demokrati. För börjar hävda att det här är Guds vilja, att vi ska ha den här typen av omsorgsreformer, då är det svårt att argumentera emot det, va? Utan politiken och religionen bör vara åtskilda. Det är jag helt övertygad om. Men även om det lyckas nu, ja, då har ju revolutionsgardets tentakler precis överallt. En maffiarörelse som äger all verksamhet. Från minsta lilla kiosk till handeln med drivmedel och stora raffinaderier och flygtransporter och allting. Hur fan bryter du upp det?
Det är Irans socialdemokrater.
Chang.
Han har en poäng.
Fast socialdemokraterna äger ju... allting
ABF.
Allting är ju så utsålt, va?
Ja.
Eller hur, va?
Jag förstår varför högern vill sälja ut allt. Det är ju för att minska på.
Jo, och det blev ju jättebra. För tågen går ju jättebra i tid och vägarna funkar ju som de ska. Och sen har vi den här lilla pikanta detaljen också med att kriminella element hyr ut lokalet till tingsrätten.
Det är så sjukt.
Men det är väl jättebra att de tjänar pengar på den normala vägen?
Faktiskt.
Fast så kan man, de tjänar ju så pengar på det. Att tingsrättslokalen används. Så då behöver...
Det är ju jättebra business. Man ska ju mata i ena änden och bita i svansen samtidigt.
Alltså egentligen har inte Chang en poäng. Alltså de är kriminella, men de har normal verksamhet. Vad är problemet?
Ja, problemet är bland annat att de sitter på ritningarna till tingsrätten. Polishusen. De vet hur datasystemen fungerar, hur elen är dragen. Det är de små detaljerna.
Ja, okay. Okej, det är polisen som argumenterar.
Vad är problemet? De är kriminella.
Det kanske är just det som är problemet.
Men man kanske ska låta syrianerna styra upp det där. Då kanske det lugnar ner sig.
Ja, men då får du ju liksom då har ju svenska staten gett upp. Då säger man det är som det var i de gamla feodalsamhällena. Ni får behärska det här kvarteret och så gäller muslimsk lagstiftning här, ja. Och så gäller kristen lagstiftning här. Det är lite svårt att hålla ihop en nation på det sättet.
Är vi inte på väg dit då?
Vi kan rita om
kartan. Ja, i viss mån kan jag säga att vi är på väg dit, men det säger ju inte att vi behöver låta det fortsätta åt det hållet. Jag tycker det är jättedåligt.
Vad ska vi göra då?
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Lagföra folk som går brott, såklart.
Det är jättekontroversiellt.
Och Omar vill ha roligare tag.
Ja.
Men Micke, jag tänker ändå på allt kunskap som du har varit ute och jobbat. Det måste vara väldigt annorlunda när man ändå jobbar inom den branschen som du jobbar, tänker jag.
Som pajas.
Nej, men som skådespelare och ja. Allt som där du gör. För du har ju gjort så sjukt mycket.
Du är militärpajas.
Ja, militärpajas. Nej, men... jo, jag har gjort mycket. Och jag har försökt någon gång analysera vad det beror på att det är så många olika grejer. Och den röda tråd som jag har träffat, och som faktiskt en ung journalist som skrev för en tidning som, där de var funktionshindrade, hade liksom mentala funktionshandikapp. Hon lyckades direkt säga, ja, men det du alltid har varit intresserad av, det är ju människor.
Mm.
Och jag insåg att hon hade rätt, va?
Hon var den första som såg det. För jag har jobbat inom sjukvården, jag är utbildad undersköterska, jag har jobbat i försvaret och har varit aktiv för något år sedan. Jag har alltid varit samhällsintresserad. Och sen har jag jobbat som managementkonsult och jobbat med förändringsprocesser i organisationer. Vad är det som händer när en organisation ska gå från den här verksamheten till en annan verksamhet? Och den röda tråden är det att jag tycker om att analysera hur människor arbetar ihop. Vad är det som får människor att göra vissa saker? Jag är intresserad av historia av samma skäl. Därför att jag tycker att historia är människor som fattar beslut historiskt. Och om jag då förstår hur var kulturen i det här sammanhanget? Vilka var drivkrafterna hos de här människorna? Hur såg det ut ekonomiskt och vilka tendenser fanns det i samhället? Då kan man känna igen ett beteende. Man kan känna igen att det finns de här förutsättningarna. Som till exempel, ja, det här provades i Tyskland på 30-talet. Och nu är vi på väg att prova samma sak igen. Är det en bra idé?
Vad syftar du på specifikt?
Nej, men om man tittar, jag har ju problem med den framväxande nationalismen.
Vad är ditt problem med det?
Jag är patriot. Ja. Jag förklarar ut det först. Annars jobbar man ju inte hela sitt liv i försvarsmakten. Men jag tycker att nationalismen som ideologi är problematisk. Därför att då ska du börja definiera vem är svensk på vilka grunder. Vad är det svenska? Vad är de svenska gränserna? Hur ska vi förhålla oss till andra länder? Det blir problematiskt. Jag tycker att man kan ha en nationsbildning. Det måste man ha. Och jag tycker att man ska ha en samling lagar inom den nationen. Men jag tycker att statens uppgift är att skapa trygghet för medborgarna. Skydda landets gränser så vi kan bibehålla lagarna, inte utsättas för påtryckningar från andra länder. Det är försvarsmaktens uppgift. Polisens uppgift är individuell integritet. Försvarsmaktens uppgift är den nationella integriteten. Skydda den. Vi ska vara som en storebror med en påk bakom ryggen som ger politikerna råg i ryggen och hålla sin egen utrikespolitik till exempel. Va?
Men det finns problem med nationalism som går för långt. Ja. När det blir mer militärsk.
Min uppfattning då, det är att nationalismen, det ligger i nationalismen att gå för långt, som det ligger i kommunismen att gå för långt.
Å andra sidan kan det inte finnas någon nackdel med obefintligt nationalism.
Hur menar du?
Att man känner inte att man är en del av nation alls. Och det finns ingen social sammanhållning då. Varför till exempel skulle man kriga för sitt land om det finns noll...
Fast en patriot krigar också för sitt land.
Han sa att han
land.
Är patriot istället.
Alltså, nation är ju ett annat ord för folk. Vi är inne delvis att tassa på begreppet etnicitet. Säg så här, samer tillhör ju inte den svenska nationen. Men de tillhör den svenska staten. För nation är bara ett annat ord för folk, eller vad man ska säga. Och har du ett mångkulturellt samhälle, då har du flera olika folk i en stat. Det är som i USA, kan du omöjligt vara nationalist egentligen. Du är patriot, för att du är lojal med staten, idén om USA. Men den bygger ju inte på en viss folkgrupp som av hävd har bott, för då skulle du vara indian eller något i USA om du ska kalla dig nationalist.
Men det kan finnas också inklusiv nationalism.
Men jag tycker du har en poäng här, Chang, va? Jag tycker att jag vet ju att jag har stått Sverigedemokraterna nära och kanske fortfarande gör det.
Jag står nog Putin med. Nej, jag skojar med dig.
Nej, för det har ju varit mitt problem med, alltså, Sverigedemokraternas framväxt beror ju på att tillräckligt många väljare har identifierat att de adresserar ett problem som de här väljarna upplever, som andra partier har ignorerat, va? Och sen brukar jag säga att politiken är egentligen en berättelse i tre delar. Ett, så här ser det ut i Sverige. Två, det här beror det på. Tre, det här tänker vi göra åt. Och ingen av de delarna behöver vara objektivt sann. Det ska bara uppfattas som sant. Och klarar man att berätta de här tre kapitlerna och få folk med på det, då får man röster. Och det har ju Sverigedemokraterna gjort, va? Mitt problem med Sverigedemokraterna har varit att de har stått för jävla nära Ryssland i stora delar. Det var en Putin-vurm över det, och framförallt en kärlek gentemot Orbán som jag tycker är jättekonstig. Va?
Jag tycker den ser jag bara i media. Jag har aldrig hört någon i partiet prata om.
Vad är, då är det en eller två som bor i Ungern.
De är helt utanför partiet så länge. Ja. Ja, men det är ju sedan en bra tag har de gjort sig omöjliga. De har ju liksom ingen traction eller inflytande eller...
Jag skulle säga att efter Rysslands invasion av Ukraina, då tyckte jag att det blev mer tydligt vad SD i alla fall, partiledningen, står i frågan. Då har ju de varit rätt, vad ska man säga, Putin-ovänliga. Men innan invasionen... Ja,
exakt. Och där har du trovärdighetsproblem, va? Mm. Därför att det finns en skillnad på att ha en moralisk kompass och att vara en moralisk vindflöjel. Har du en moralisk kompass, då fattar du beslut i en riktning enligt en övertygelse som du har, va? Oavsett hur vindarna blåser och vad opinionen säger. Va? Är du en vindflöjel, då väntar du in. Hur blev det nu då? Nej, men då pekar vi i den riktningen. Va?
Men då borde du ha ännu större problem med sossarna.
Ja, det är klart jag har.
Ja.
Det är klart jag har det.
Vad kallar man Vänsterpartiet då? För de ändrar ju inte ens. Utan de har kvar sin taffliga... Håller de fast vid den efter att invasionen...
Här har ju ett skäl till att jag inte är aktiv i svensk politik. Därför att jag tycker att det är för jävla fekt ledarskap i svensk politik. Och hur menar jag då? Jo, jag tycker att politiken... Det här är min uppfattning utifrån kanten här. Min uppfattning är att politiken är alldeles för känslig för opinionsvindar.
Ja, det är sant.
För vad olika debattörer säger som nästa vecka pratar om någonting annat. Mm. Att det finns en ängslighet i svensk politik där man inte liksom riktigt vågar hålla sin kurs. Va? Utan så fort det är någon som opponerar sig så backar man undan lite grann och håller på och fegar sig. Va? Alltså i drömscenariot, då skulle man förbjuda sociala medier och opinionsundersökningar i 10 år. Så tror jag politiker skulle börja fatta beslut på vad som faktiskt är bra för landet. Mer än hålla på att ängslas över. Och jag pratar inte om en diktatur nu, utan jag pratar lite grann som det var förr, va? Att politiker vågade ha en agenda och de vågade ha en politisk plan och så jobbar de ut efter den. Sen kan man vara oense om den planen är bra eller dålig. Jag menar, Moderaterna hade ju en plan, va? Och Vänsterpartiet, Kommunisterna som de heter, de hade ju en annan plan.
De hade en femårsplan.
Ja, och där kan man ju ha en debatt om det, va? Men jag tycker att det finns en jävla ängslighet där man snabbt byter riktning och backar och ber om ursäkt, va?
Det är väl i sådana fall Miljöpartiet som inte skiftar så mycket.
Jag skulle säga SD, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, de skiftar inte så mycket.
Fast Miljöpartiet var ganska liberala när de grundades. Fast nu har de gått mer och mer och blivit woke och lefties.
Men jag tror inte att det handlar om opinionen egentligen. De ändras, de är lite weird organism. Men det handlar inte om opinionen.
Nej. De bryr sig inte om opinionen. Nej. Det är det som är deras största problem. För det finns en stor ungdomsrörelse för just miljön. Men de lyckas ju inte attrahera dem.
Det finns väl ingen ungdomsrörelse för miljön. Generation Greta var ju bara en bluff. Det har kommit mätningar som visar att det var i medierna. Det finns den här bilden av en miljöengagerad ungdom. Men
vad då de här bilderna? Vi ser massor med ungdomar som demonstrerar på fredagar. Är det ChatGPT?
Hur många är de? 25 personer?
Vänta nu.
Det har varit 100,000-tals
över hela Europa.
Nej, men oaktat. Har du menat dem i Tyskland eller?
Nej, ja. Men vad heter det? Friday for Future?
Och nej, det har blivit Fridays för Palestina.
Är det stort i Sverige?
Det har väl varit massor med demonstrationer runt om i världen. Det har varit jättemycket folk, eller ungdomar.
Men var inte det bara medieflugor som dog sen?
Det var inte, var det media som placerade ungdomarna i en demonstration? Jag fattar inte.
Jo, fast de har inte rösträtt, så spelar
det
någon roll.
Fast det är inte
roll.
Det handlar om.
Ja, men det finns en alltså, vad är era reaktioner när Putin drog igång den fullskaliga invasionen i februari 22.
Jag åkte ner och hämtade 25 stycken från Ukraina, ordnade boende och grejer. Jag har ju anställda där nere så flera år.
Ja.
Det är hans försvarstal alltså. Ja. För att han har varit Putin-vänlig hela tiden dessförinnan.
Jag fattar inte det där.
Vi
tar den här känslan då. Vad hade du för känsla?
Så här, jag kommer från Afghanistan och ryssarna har ju varit i mitt land. Ja. Det var ju bland annat därför vi flydde delvis. Så för mig,
notera alltså, inte talibanerna, det var ryssarna som var
på, okay. Ja, men på 70-talet. Så det var ju, vet, jag kände lite så här att shit, kan de komma hit också? Sverige är mitt land och jag var ju skräckslagen att det var så nära. Det
var du verkligen skräckslagen?
Ja, men alltså...
Darrar du på kvällarna och badar?
Okej, det var ingen trevlig känsla. Jag tyckte
mycket
det var
fruktansvärt. Mycket testosteron här, men jag tycker...
Ja, låtsas testosteron.
Vad din?
Ja.
Och man känner inte så mycket, men
berätta vad du tänkte. Mig, jag tänker att jag tänker fortfarande att väst behöver, Ukraina behöver mycket mer stöd. Mm. Än,
och där är vi helt ense.
Ja.
Men jag ställde den här frågan för att tangera det som du var inne på förut, Chang, här med klimatet. Va? För jag kommer ihåg att jag tänkte, helvetes jävla skit. Nu är den här förbannade pandemin över. Vi hade behövt ta tag i det här jävla klimathelvetet nu ordentligt. För att liksom hitta en omställning som gör att vi kanske inte bränner fullt så mycket fossila bränslen och få lite ordning och komma lite överenskommelse. Och så kommer den här jäveln och slänger in en skiftnyckel eller maskineriet. För jag kunde direkt se vad som skulle hända nu. Nu skulle allting fokusera på att få stopp på honom. Va?
Men var du förvånad?
Vadå?
Var du förvånad?
Nej, inte alls förvånad. Utan jag mässade min son som är specialist. En av mina söner som är specialistofficer. Jag mässade honom på fredagen. Han gick väl in på onsdagen eller torsdagen, tror jag. Och så skrev jag till Hugo att du var nog beredd på, jag tror att ryssarna kan starta ett fylleslagsmål här i nästa vecka. Och så gjorde de det. Ja, jag var tvungen att vara lite.
Ja, men det beskriver lite hur deras militära prestation i början, hur den såg ut.
Men var det inte också så att det är många som åkte till fronten, de håller på att söp skallen av sig, de satt
ja,
på
tåg. Ja, de är ryssar, vad
tror
du?
Och så kommer de fram och är fulla.
Ja, de visste ju ens inte var de var någonstans.
Jag har ett jättebra förslag på hur vi ska minera Gotland. Vi minerar alla landstigningsstränderna med hederör med absolut vodka.
Ja.
Bara lägger dem där i stranden så här. Så kommer de att komma 50 meter och så ligger de plakatfulla liksom.
Om du tänker på Ryssland för 2 år sedan de gick in, va?
Nu är det 2024. Men konflikten har ju pågått sedan 2014.
Den här upprustningen de har gjort hittills.
Mm.
Är du liksom imponerad? Eller var det väntat? Verkar de mer seriöst nu än för 2 år sedan?
Nej, de var ju... Jag skulle nog inte kalla en fullskalig invasion med 200 000 man som oseriös.
För det var det de gjorde.
Det är klart att de har missbedömt ukrainska försvarsviljan och ukrainska förmågan. Framförallt har de missbedömt kraftigt. Då. Men det var ganska nära ögat vid Hostomel-flygplatsen att de lyckades ta den. Det var ett antal faktorer som...
Ja, de lyckats ha haft en luftbro.
Ja, exakt, va. Och då hade kanske läget varit ett annat. Men så är det ju i krig, va. Det är de här små friktionerna som avgör. Men det de har gjort, ryssarna, det är att de har ju visat än en gång att de är totalt hänsynslösa mot både motståndaren, civilbefolkningen, men framförallt sina egna soldater.
Mm.
Och jag tror att det där är en gammal sak, att i 1000 år så har ju folk i princip varit livegna i Ryssland, va. Ryssland, vill jag påstå, är ett land som är ockuperat av sin egen stat och har varit ockuperat i över 1000 år. I västvärlden, då är staten en funktion för medborgarna. Om politikerna inte löser sina uppgifter så finns det möjlighet att rösta bort dem i nästa val. Va? Ryssland, där är staten en ockupationsmakt som kontrollerar och skrämmer sina medborgare.
En feodalstat fortfarande.
Med en gangsterregim som förser sig av landets resurser.
Jag är anti Putin, men är det inte lite västerländsk sätt att se på det hela? De har en väldigt annorlunda kultur. Det är många i Ryssland som faktiskt stödjer Putin och regimen. De gillar den idén om det ryska imperiet. De vill det. Så det är inte som att... Det är inte nödvändigtvis att alla vill ha liberal demokrati på samma sätt.
Nej. Men, och det var heller inte min poäng, va? Utan min poäng är att den ryska mentaliteten, om man nu kan vara så svepande som man säger det, men om du har ett land där ett folk i 1000 år har lärt sig att det är ingen mening att engagera sig i politiken. Du ska bygga ditt eget lilla liv så gott som möjligt. Jag läste en jättebra bok, eller håller på att läsa en bok av Mikhail Shishkin som skriver det här. Han beskriver att i Ryssland så har man i 1000 år lärt sig att säga en sak, tänka en annan sak och göra en tredje.
Du påminner om sossarna, men okej.
Okay. Ja. Chang, fan vad tröttsam du är, men jag förstår det är en poäng. Din roll i det här sammanhanget. Men det här gör ju någonting med kulturen i ett land. Va? Att man sköter, man ger fan i politiken utan man sköter den lilla världen. Och man lär sig att, att makten ljuger och jag låtsas att jag tycker att den är sann. Det makten säger är sant. Och makten vet att jag vet att de ljuger. Men man spelar det här spelet, för det är lugnast så. Så då är frågan, det är säkert jättemånga ryssar som tycker att det här är jättebra. Men de har ju också blivit indoktrinerade i minst 15 år med en antivästpropaganda. Med Sauli Niinistö, Finlands nu avgående president, han beskriver hur Putin verkligen tror och signalerar till ryska folket att västerländska människor, inte västerländska stater, utan vi som medborgare är veka, vi är degenererade och Rysslands uppgift är att kristet bålverk mot hbtq-feminismen, som ju är ett jätteproblem i allas vardag, att någon bestämmer sig för att byta kön. Det är väl ingenting som direkt påverkar någon av er som sitter här runt bordet, va?
Nej, men är det inte egentligen själva värderingarna som ryssarna är emot? De vill inte ha de här värderingarna, och värderingarna som finns här hos oss hotar ju den ryska makten.
Jo, men det, ja, exakt. Det är det som är grund, det är det som är grundskälet. Jag tror att för det första så är ju, som jag har läst då om Ryssland och Rysslands historia, så är ju ryssarna är ju då det, liksom det utvalda folket bland slaverna. De är lite finare och lite bättre. De behandlar ju de andra delrepublikerna som skit, va? Och i deras försvarsmakt så har det ju funnits ett, eller finns ett farfarssystem som innebär att du gör militärtjänsten i 2 år, och ett av de åren, så är det, när du är junior, då får du bara stryk och blir våldtagen.
Djedorska heter det.
Ja, farfarssystemet. Ja. Och du får stryk så inåt på helvete. Och det är klart att det gör någonting med människor. Befälet som föraktar sina soldater och misshandlar dem. Soldaterna som super och misshandlar varandra. Ja, kommer man då till Butcha så inte börjar man behandla folk där väl, va? Utan det här är ju liksom då implementerat i hela den ryska militären. Det här med den här otroliga våldsutövningen och föraktet för människoliv. Det är det som gör att, jag har läst av folk, eller historiker som säger att man ska minnas att Ryssland, Sovjetunionen förlorade 20 000 människor. Ja, det är hemskt. Men en stor del av de förlusterna berodde ju på att de utnyttjade sitt soldatmaterial då, om man får använda den termen. Jävligt värdelöst. Med massanfall. Ingen som helst omtanke om soldaterna.
Men det är en feature, not a bug.
Ja, exakt. Det är deras grej, va? Ja. Och det är det som är hotet mot Ukraina nu. Det är att de skiter, alltså ryssarna skiter i om de förlorar 500 000 eller 1 miljon. Mm. För de har mer att ta av. Så de struntar i det. Och de har byggt också, satt upp hela sin nation på krigsfot nu med produktion av artillerigranater. Plus att de allierar sig med Iran och Nordkorea. Jättefina stater, va? Och Kina. Så att det är den axeln som väst står mot nu. Och då får man fan med spotta upp. Jag tycker det är konstigt att väst inte tidigare har skit amerikanerna och deras inrikespolitik. Mm. Utan varför kan inte EU bestämma sig för att men nu jävlar drar vi igång produktionen av artillerigranater och skickar allt vi har till Ukraina och hjälper dem på riktigt, va? Det är ju engelsmännen som har kört Brexit, va?
Varför har de gjort så? Varför är de...
Men de har väl alltid varit ganska... Fransmännen kan ibland om de vill, ja. Men engelsmännen har väl alltid varit de som har...
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Engelsmännen är ju gammalt imperie, så de har väl det där i sig att nu styr vi upp saker så det händer något, annars faller det bara.
Jag tror att det har väldigt mycket att göra med deras minnen av andra världskriget. Mm-hmm. Hur de slogs ensamma, fullständigt ensamma under ganska lång tid innan amerikanerna sent kom in i matchen, va? För amerikanerna var ju isolationister då också. Det var de under första världskriget. Då kom de in 1917 efter att Lusitania sänktes med 143 döda eller amerikanerna. Då väcktes opinionen i USA att vi måste göra någonting. Samma sak var det med andra världskriget. Även Roosevelt fick ju slåss som en idiot för att få igenom Lend-Lease-avtal och transporter till England och sådär. Och först var det bara stöd, men så hoppade japanerna in på Pearl Harbor och då vände kuttingen, så att säga. Och då drar de igång hela sin industriproduktion. Engelsmännen tror jag att minne av det här, hur de efter Dunkirk är på den här lilla isolerade ön och slåss med det de har. Och det är få som hjälper dem. Jag tror att de kan identifiera sig med ukrainarnas kamp och att det var därför de så snabbt fattade det här beslutet. Va?
Men vapenproduktion har börjat öka ju lite. Här är...
Ja, men vad fan, då bränner ju 30 000 artillerigranater om dagen. Va?
Mm. Alltså det är fabrikerna i Ryssland, alltså de är sinnessjuka. Det är inte... Tänk dig SSAB, har du sett SSAB i Borlänge? Ta det gånger 10 och så är det bara produktion av artillerigranater. Det finns inget sånt i Europa idag.
Tänk hur mycket strejker det är i Europa hela tiden också. Det är strejk på tågsystemen, fabrikerna, Tesla, arbetsgivaravgifter. Så du måste ta hänsyn till alla de här grejerna. Ryssland skiter fullständigt i de parametrarna.
Ja, men framförallt så skiter ju Ryssland fullständigt i företagsekonomiska regler, va? Om du har en produktion av artillerigranater i Västeuropa, då anpassar ju den sig efter vad är behovet. Är behovet 100 000 granater om året, då har de en fabrik som kan producera det, va? Och sen blir plötsligt behovet 1 miljon granater om året. Då ska ju det växlas upp på något sätt med produktionskapacitet. Och du måste veta också att du får sälja de här granaterna. Så att du inte har ett lager på 500 000 eller 1 miljon granater. Ryssarna behöver ju inte tänka så. Nej. Utan de gör ju bara planen. Vad tror vi att vi behöver om det skulle bli krig? Jo, vi behöver ett lager på 2 miljoner granater.
Och så borde vi med tänka.
Ja, men det blir jävligt dyrt, va?
Ja, men totalförsvar kostar pengar.
Ja, det gör det.
Välkommen in i matchen. Ja. Då är vi där igen. Försvarsmakten ska vara någon jävla budgetregulator som, men nu är det fred.
Jo,
nu
men allt det här kommer ju från... och här har ju alla politiska partier varit eniga, va? Jag kommer ihåg mitt regemente lades ner 2004. Från 1642. Det var ett jävla hallå när Saab skulle läggas ner för att ingen ville köpa deras bilar. Det är svensk kulturtradition och det är industrihistoria. Mm. Medan man la ner 400-åriga regementen utan att blinka. Och det är väl fine. För vi trodde verkligen att nu är ryssarna snälla. Vi hade ett NATO-partnerskap, vi hade utbyte med dem. Vi liksom försökte locka in dem i det här. Och det verkade som att det var väg åt det hållet. Och sen att Putin har en annan agenda... Och liksom slipa kniven bakom ryggen och sen slå till. Ja, det var ju ingen som såg det komma riktigt.
Han sa väl det i München rätt och tydligt.
Det gjorde han.
När var det?
Och det var ju jättelänge sedan. Det var väl 2009, 2008?
Ja, om det inte var tidigare.
Eller tidigare till och med. Ja. Han var ju ganska tydlig där att... Mm. Det är klart att man hade säkert kunnat ta en diskussion med ryssarna på något sätt och hitta någon balans eller sådär. Men jag tror många av dem, de tog honom nog inte på allvar. För man såg Ryssland som bakvänt efterblivet svaga.
Ja.
Och så behandlade man nog också... Jag tror nu följer jag ju lite, min sambo är från Ryssland och hennes morsa är ju en riktig bolsjevik ju. Jag tror det finns ett resentiment i det ryska samhället också, för under Sovjet så var de ju en stor geopolitisk kraft och liksom världen fruktade dem och de var viktiga och hej och hå. Även om de kanske kände att de inte behövde expandera mer eller bråka mer, så att man kan flexa musklerna liksom. Det fanns
respekt.
Eller lite så, exakt. Och sen följde, när järnridån föll, det är misär på gator, allt igenom korrupt, det är maffian som styr. Hela 90-talet, det var ju bara ren jävla maffia, en president som fan är full, kan inte hålla sig nykter på en presskonferens.
Det var kort passus där, när vi säger demokrati, så har ryssarna demokrati. Men för dem är ju demokrati, det är ju det här kaoset under 90-talet.
Exakt. Ja,
det är inget positivt.
Jo, men väst skulle ju hjälpa Ryssland med någon jävla chockpolitik, marknadsliberaliseringar eller chockverkan. Det som hände, det var ju att du har massiva industrier. Alltså, produktionskapaciteten i Sovjet skojar man inte med. Och fram till 60-talet, eller vad det var, 50-60-talet, så hade ju Sovjet en större BNP än vad USA. Det var väl där någonstans USA gick om. Och fram till 80-talet så var det ändå hyggligt, vilket är helt sjukt. Jag fattar inte hur man klarade det med kommunism och femårsplanen. Jag är nästan imponerad att de överhuvudtaget lyckades så långt. Men när detta föll, då var det misär. Det var ren förnedring på stor skala. Och de stora industrierna, tänk er SSAB, Gränges, alltså Volvo och alltså sådana grejer, det köptes upp av skurkar för en spottstyver och de blev miljardärer över natt.
Ja, det är de som man ser ibland att de kallas för
oligarker. Ja. Och du har ju ett oligarkstyre idag. De har ju stora makt och intressen, och så har du politiken, och det har ju blivit liksom en slags...
Men allt sker på tsarens nåd.
Det har blivit så med Putin. Ja. För att, och många ryssar gillar ju det på ett sätt, därför att när det var 90-talet var ju så pass förnedrande, så på det sättet styrde Putin upp det i alla fall, i någon mening, om man ser det från en inhemsk rysk perspektiv. Sen har ju han är ju gammal KGB-are från Petersburg och jobbade i var det Dresden i Tyskland?
Ja, jag tror det var Dresden. Ja.
Och han har format sin världsbild från det ju. Och han är ju kvar. Jag brukar säga att man har en geopolitisk fantomsmatta. Att man saknar ju de här gamla gränserna Sovjet. Och man vill tillbaka dit.
Men det
någonstans.
Är ju bara att titta på britterna och Brexit. Det är ju de har ju självbilden att de fortfarande är ett imperium.
Ja, visst.
Och det här, vi kommer klara oss bättre utan Europa. För vi är egentligen ett imperium. Nej, det är ni inte. Alltså lite grann de fantomsmärtorna.
Samtidigt är det så här att jag är ingen duktig historiker, men finns drivkraften att du vill bli imperie igen, så kanske du också blir det.
Ja, jo. Men fortsätt med den här beskrivningen, för jag känner igen det och jag håller med dig i den här beskrivningen av Rysslands vandring och Putins vandring genom förnedringsträsket.
Det Putin gjorde, det var ju, han drog oligarken i öronen och så sa han så här att nu kan ni inte spela Allanballan hur ni vill, utan ni följer mina regler eller åker ni i finkan. Och det var ju någon oligark som han, det var Lukoil eller vad det var, som han slängde i fängelse, för han ville inte spela boll liksom. Och en fördel man kan se det, om man ska vara djävulens advokat, är ju att det blir lite mer uppstyrt. Liksom, du kan inte, har du flera maffior som styr, då är det väldigt svårt. Och har du en maffia som styr, då finns det i alla fall ett regelverk att följa. Mm. Då blir det i alla fall lättare att göra business. Så det är klart, du hade ju en ekonomisk upphämtning från år 2000 till 2010 som var ganska rejäl. Och folk fick det ju överlag bättre i Ryssland. Och
det var ju Putins deal. Jag sköter allting och ni får det bättre.
Ja, men det var lite så var det. Och visst, du fick en växande medelklass. Det är ingen snack om saken. Det har man fått. Och liksom, åker man i Ryssland, det är inte den här misären som det var innan. Det har varit en skillnad, det ser man. Folk...
Nej, beror på vart du är. Åker du i östra Ryssland?
Det är klart, öster om Uralbergen så börjar det kanske bli lite varierande. Men ja, det är inte, alltså även samhällen, om du åker till Ufa eller du åker till Tjeljabinsk eller Jekaterinburg, det är inte liksom, det finns det medelklass. Det är folk och schyssta bilar.
Ja, jag har inte varit där på länge. Jag åkte Transsibiriska 84.
Ja, då, ja.
Och då var det ju jävla misär utanför Moskva. Ja. Så var
det har hänt en del. Sen har du ju samhällen långt österut i Sibirien. Där är det ju fullständigt eftersatt.
Bogotol och...
Vad sa du?
Bogotol och de här ställena.
Ja, det vet jag inte var det ligger. Men... Ja, skitsamma. Norilsk och sådana där ställen som man nästan inte vet var de finns på kartan. Det är verkligen åt helvete iväg. Men det är som...
Men jag har en annan fundering, jag kanske avbryter, men med ryska ambitionen och imperialism och så här, hur behöver vi i Sverige förhålla oss? Kommer det bli krig i Sverige, eller vad säger du, Micke?
Jag tror ju inte det i närtid i alla fall, för nu har de inte kapacitet. Men om jag ska vara skeptisk då, eller inte skeptisk, om jag ska vara lite svartsynt. Då, det dåliga scenariot som jag ser, och nu är det Micke Tornving, en pajas liksom, och inte alls försvarspolitisk analytiker och Rysslandskännare, för det finns gott om sådana.
Du kan känna igen mig den beskrivningen, men okej, fortsätt.
Men det värsta som skulle kunna hända är att Ryssland upplever eller kan sälja in någon form av seger i Ukraina. Det betyder inte att de har utplånat Ukraina som målsättningen faktiskt är. Men de lyckas ta tillräckligt mycket för att de kan liksom på något vis... Putin kan sälja in det här som en stor vinst.
Men du tror inte att de kommer vinna kriget?
Ja, det vet jag ju inte. Det beror ju på hur vi hjälper ukrainarna. Om vi spottar upp oss och skickar hjälp ordentligt till dem så kommer det bli jättesvårt för ryssarna. Men gör vi inte det så blir det ju en annan femma. Va? Men vi säger att de lyckas... frysa den här konflikten eller räkna hem någon form av seger. Så kommer de återhämta sig, de kommer öka sin produktion, de kommer dra sina läxor och lärdomar av det här kriget. Vad gick bra, vad gick inte bra? Vilken typ av operationskonst ska vi använda oss av och vad ska vi inte göra? Och hur ska vi kanske justera i ledarskap? Det vet jag inte om de kommer att lyckas med. Va? Och så kanske begränsa tillgången till alkohol då, för fältförbanden. Va? Och sen kommer de att prova igen.
Ja.
Och då... är då en sak som de säger, det är ju att, eller som kännarna säger, att baltstaterna är ju rädda att de ska gå in i baltstaterna.
Moldavien möjligen.
Och Moldavien ligger pyrt till, va? Och då är det många som säger, ja men då blir det krig med NATO. Ja men då funkar ju NATO avhållande då, så att då, alla banör, låt oss gå med för fan. Men jag såg en intressant analytiker, en dansk som heter Anders Puk Nielsen, som beskrev att det Ryssland antagligen skulle prova nästa gång, var hans tes, det är att de vill prova NATOs sammanhållning.
Men det gör de redan.
Ja, men prova den ordentligt, va? Så lyckas de kamma hem det här någorlunda i Ukraina och vill testa NATOs sammanhållning, då var hans tes att de skulle prova den i en liten del av Europa. Säg finska Lappland. Där det inte finns mycket folk. De hävdar att de behöver en buffertzon för att skydda Murmanskbasen, som är deras enda isfria flotthamn, va? Och jätteviktig. Och så går de in och tar en bit och så får vi se hur sugna är NATO på att blöda och dö i finska Lappland. Och är det så att det uppstår en splittring då? Amerikanerna under Trump då i värsta fall säger, fuck it, det där rör inte oss. Då är det egentligen bara Sverige och Finland som tar den pucken, va? Och
engelsmännen kanske kommer att hjälpa till.
Engelsmännen antagligen, va?
Ja, de kan räkna till.
De har ju varit uppe i Narvik skulle förut också bidra.
Och ja, jag tror att kommer det inte bli för provocerande med Finland. Jag skulle, om jag var Ryssland, jag skulle först ta Moldavien.
Ja.
Och sen skjuter några raketer mot Rumänien.
Försiktigt.
Ja, jag tror att det är många NATO-länder som kan... Ah, Romania.
We go to war for Romania.
No.
Men det är ingen dålig teori.
Ja. De är ju nästan där. Alltså, det finns ju en stad som heter Ismail i sydvästra Ukraina som du har en flod. Så på andra sidan floden är det Rumänien.
Ja.
Och du har ju folk som står och filmar med mobiltelefoner när det exploderar på andra sidan floden. Vad är det? 500 meter bort bara.
Är det där i Transnistrien? Eller?
Nej, det är det inte. Transnistrien är i östra delen av Moldavien. Bara en tunn remsa. Men om du kommer nedanför Moldavien, du har Odessa.
Ja.
Och så har du som en liten blindtarm nere där.
Ja.
Och så har du en stad som heter Ismail.
Ja, just det.
Gamla Bessarabien heter det området. Och då har du en flod som delar gränsen. Det är ingen lång sträcka, men det är en flod där mellan som delar mellan Rumänien och Ukraina. Och där har ju folk stått på ukrainska sidan. Turister går på strandpromenad vid floden och sen bara exploderar det satan 500 meter bort. Och du ser ju allt, för det är bara flod, det är ingenting emellan, inga byggnader.
Mm.
Så att de är ju precis på det berömda fittehåret att skjuta in i Rumänien.
Exakt. Så hur ska vi förhålla oss till allt det här?
När jag hör dig så ser du att NATO är inte en garanti alls.
Ja, alltså, NATO är en garanti, men den är ju en garanti som bara är värd de ingående ländernas vilja att uppfylla den garantin.
Men vi har ju skrivit under. Det står ju att vi måste...
Ja, alltså, jag tror nog att Sverige, Finland, Norge och Danmark kommer nog tveklöst att ta det här på stort allvar. Och baltstaterna, självklart. Det finns ju en anledning till att Estland, Lettland och Litauen fort som helvetet ansökt om NATO-medlemskap. Och det är ju för att de har ju en historisk erfarenhet av att vara under sovjetisk-rysk ockupation. De vet precis vad det innebär. Polen, samma sak. De var också jättesnabba med att gå med. Och jag tror nog att de kommer att göra det de kan. Men vilka resurser har de? Vi har just nu 2 brigader.
Ja...
Vi hade, när jag gjorde min värnplikt på tidigt 80-talet, så hade vi 35 fältbrigader, va? Och fältsjukhus. Och sen var inte kvaliteten den allra bästa, men vi hade ju in i helvete med folk, va? Och det har vi inte nu.
Nej. Det...
Och det behövs ju folk.
Tycker du att det ska vara obligatoriskt värnplikt för alla här i Sverige?
Ja, jag tycker det. Ja. Men under förutsättning, vi kan inte slänga på obligatorisk värnplikt för alla nu. Det är ungefär som att säga, vi har 200 lärare. Och vi ska kalla in 10 000 elever.
Okej, jag fattar. Så vi måste bygga upp långsamt.
Och vi har 3 skolor. Vi måste bygga upp den förmågan med officerare först och en infrastruktur och utbildningsplatser och övningsterräng och alla de här grejerna.
Har vi den kompetensen kvar efter att vi la ner allting?
Ja, kompetensen finns, men för de är duktiga, de som jobbar i Försvarsmakten, men de är alldeles för få. Det var någon som uttryckte det, jag tycker det var väldigt bra sagt. Han sa, vi har ett bonsai-försvar. Det är extremt välvårdat, men det är väldigt litet. Jag vet inte vem det var som sa det, men jag tycker det är en bra beskrivning.
Ja, om man lite så.
En annan reflektion som jag har, det är att när jag hör dig prata, när ni pratar om NATO, så jag vill nästan lite grann zooma ut. Jag tycker inte riktigt att det angår, men jag tror inte på det här. Det här med kriget, så här, det är så långt borta. Hela den här andra idén med att vi var ett humanitärt stormakt lät ju mer intressant.
Intressant men, att du tar upp det.
Och nu ska vi liksom backa tillbaka med den humanitära stormakten och satsa våra pengar och resurser på NATO-grejer. Angår det verkligen mig överhuvudtaget? Alltså jag är inte så intresserad.
Ska jag svara honom med det du sa? Jag läste en intervju med dig. Du sa, jag tycker att svenska folket är som borthämda barn som har tappat förmågan att tänka och planera själva.
Vad menar du? Jag tänker ändå att jag har ett bra liv.
Ja, men om vi tar... och det står jag för fortfarande. Fast det är hårdraget naturligtvis. Okay. Men det finns också nu gick strömmen, vad gör jag nu då? Nu måste samhället göra någonting. Ja, du kan väl börja med att du tappar upp lite vatten och plockar fram några stearinljus som du förhoppningsvis har hemma, en ficklampa kanske, och så får vi se vad som händer, va? Förr eller senare kommer strömmen tillbaka. Så att,
jag skulle ta fram min iPhone, där finns det ju batteri.
Ja, ett tag. Ett tag finns det där. Men om vi börjar med den humanitära stormakten då. Och då vill jag ställa en utmanande fråga. Var vi det?
Nej.
Vi trodde att vi var det. Vår självbild var att vi var det.
Jag vill ju hävda att det är den socialdemokratiska självbilden. Att vi var en humanitär stormakt. Ska jag vara riktigt hård kan jag säga det, att vi åkte runt som världspolitikens PowerPoint-presentatörer och pekade och berättade hur det ska vara. Men vad är effekten av det idag?
För 50 miljarder också, vill jag tillägga.
Ja, idag så finns det ett antal problem. Ja, kom.
Ja, alltså vi har stöttat många olika länder och byggt upp ändå så att flickor har fått gå i skolan. Vi har jobbat så att kvinnor får ha det bättre. Så att på många plan så har vi varit med och bidragit väldigt mycket.
De har gått till skola styrd av Hamas. Med våra pengar.
Men utifrån hur jag ser på det här så lite spill får man ha. Alltså, när man är humanitär stormakt, man måste fördela resurserna
och man kan inte alltid 100% garantera att allting går enligt planerna. Hamas där, talibanerna där, lite andra grejer där. Det får man på köpet liksom.
Nej, men jag håller med dig, va? Det, och jag tycker att det humanitära biståndet har varit viktigt, för det har gått till demokratirörelser också, ja. Det har gått till skolor och sådär. Men en del av det har ju varit ganska felriktat.
En del i det, precis,
nej,
som
inte
allt
en del.
Annat.
Det mesta av biståndet.
Majoriteten har ju varit
Robert Mugabe och Zimbabwe är väl ett praktexempel, va? På att det kanske inte gick riktigt som man hade tänkt sig.
Fast det är bara en väldigt liten andel egentligen
som ändå
som gör
i
nytta.
Ambitionen att vilja gott så blir det lite spill.
Men om vi skiljer på det då, om vi skiljer på effekterna av biståndspolitiken, det är en sak. Men jag tror att den här självbilden om att vi var jävligt viktiga för världsfreden, den tror jag inte riktigt stämmer. Va? Därför att...
Okej. Du har lyssnat så här långt. På sista måltid. En mycket fin radioprogram i Sverige. Du tycker det är mycket trevligt. Men, lyssna på mig nu. Det här var inte hela avsnittet. Det var bara en liten smakprov. Hela avsnittet är nämligen mycket längre. Om du vill lyssna på alla hela avsnitten, då du måste betala biljet på klubb Gista Moltit. De har grabarna dom behöver pengar. Flis. Lax. Stolar. Forad betalar kningar. Shoppa blood pudding till familjen. Oka tunnelbana. Eller drika en kal Norland z guld poute serviering i bland. Les i beskrivning for avsnitt, där det finns information for ad bli medlem på klubb Gista Moltit. Det kostar som ett par kaffe latte ute på torget. Per månad. Som ett pakiet erbjudande, helt enkelt. Let som en plet. Tak, min vän.